Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen. Och över vidderna man tydligt hörde smällen. När någon sportled fin uppa fick på munnen en puss. Och några välinledda klappar på sin stuss. För den som lider utav splin i sexapellen. Är det så hälsosamt och stärkande i fjällen. Där står en doft av erotik omkring vår högkärsositet. Där ligger fröknarna från Palen och Gile.
Är vi två fjällenbrudar?
Ja, det är vi. Men jag måste, vet du vad jag känner? Jag måste förklara min fjällenbakgrund. Jag tror, det känns som att folk har missat det. De tror liksom att jag är intvingad i fjällen.
Du är uppvuxen i fjällen.
Jag är uppvuxen i fjällen. Jag betalar gladeligen dyra pengar för att åka till Alperna.
Så att, det är fjällen det.
Nej, men jag menar bara liksom alltså nu tänker jag skidåkning kanske mer och så. Men man kan väl ha två tankar i huvudet samtidigt.
Dina föräldrar delar stuga med...
Min pappa har en stuga i Vemdalen med sina bröder.
Ja, två stycken. Precis. Mm.
Så vi har varit 15 stycken nu i våran fjällstuga. Och 15 vuxna. Mm. Och två barn. Det är inte för alla. Jag tycker ju, alltså det funkar ju några dagar. Men jag sa till Johan när vi åkte därifrån. Jag bara, du gör det bra. Och sen skrattade vi lite åt Anton. Vi tänkte sätta in Anton i den här situationen. Att det skulle vara hans totala mardröm. Alltså... Man vet inte vart man har sina grejer. Alltså du vet så här, det är ju bara en kompromiss. Hela, ja. Ingen sover, för vi sover jättekonstigt. Alltså ingen har en säng de tycker om. För att vi har liksom,
Men jag tror att där missförstår ni Anton. Han vet aldrig vad sina grejer är. Han kan sova vart som helst. Det är ju jag. Alltså att jag skulle ju
Hanna, det är ju det sociala jag tänker på.
Jaha, är det skulle han...
Nej, du hade trivts... Jag tror att du hade trivts bra.
Ja, 15
alltså, pers, i det här kollektiva.
Barn och liksom alltid någon att snacka med.
Ja, exakt. Nej, vi, alltså det där. Nej men alltså, du bestämmer ju inte själv. Du bestämmer ju inte själv när du åker iväg i backen. Du bestämmer inte själv när du äter frukost. Du kan inte dra undan, för det är alltså sitter någon människa överallt.
Det är Antons totala mardröm.
Han behöver ju liksom sin space. Få grejer med sina grejer. Mm. Det får du inte jag i min familj kan jag säga. Och han skulle ju också avsky, tror jag, hur liksom själva... det är typ så här. Det saknas en krok. Då är det någon som slår in en spik i väggen typ. Sådär, då har vi det stelproblemet.
När det är liksom lite mer bohemiskt sådär.
Ja, det är absolut bohemiskt. Men vi har ju så kul. Och för mig, för min del. Alltså jag kunde ju inte göra någonting den här fjäll. Alltså jag är jättetjock. Får inte på mig några skidkläder. Är ganska trött har jag blivit. Känner mig inte jättesocial. Men jag åkte ju upp för Johan och Florens skull. Johan vill ju jättegärna åka skidor. Och alltså Florens älskar ju när det är så mycket folk. Hon är ju så nöjd. Mm. Så det var ju för deras skull. Jag hade ju lika gärna kunnat lägga under täcke. Och jag vet inte gjort någonting.
Huvudsaken du får scrolla under täcke kan du vara vart som helst.
Ja, det stämmer. Berätta lite om hur era livssituation är där.
Jag är också så irriterad på folk. När jag la upp bilder från nyår, när vi var hemma på Anton och Emily, då var det flera som skrev bara så här: är det där er stuga? Alltså så här, och som du kallar stuga, typ, alltså med situationstecken. Stuga, jag bara, nej, är ni galna? Det är väl, alltså det är klart att jag inte, ifall jag bodde på liksom 220 kvadrat så hade det väl inte varit samma upplevelse. Nej, men vi, alltså grejen är att jag älskar ju Antons föräldrar och liksom Antons familj, och det är jättemysigt.
Du behöver inte lägga in en brasklapp.
Nej, men det känns så himla som att man klagar. Men det är mer att jag hatar ju Åre. Jag hatar Åre. Så, punkt. Nu behöver vi inte mer. Folk blir så arga när jag säger. Men jag måste få, jag, ni vet ju, förra året var det samma visa, då grät jag ju för att man aldrig, det finns ju ett avsnitt där jag grinar som heter den här, vad heter den, klacksko-avsnittet.
Just det, tjejen med klack. Eller, ja. Nej, tjejen i stuvletten kan ni tjejen lyssna på om ni vill höra.
Ni vill höra jag tänkte inte grina över skidkläder det här året. Men känslan kvarstår ju att det är liksom allt det jag är premieras inte här. Mm. Här premieras det liksom andra saker. Alla får en annan stil. Liksom man hånar typ sminkade tjejer i klackar på byn.
Jag vet.
Det är liksom ett årestämning som jag inte riktigt kan med. Och sen är det liksom, det här upplever ju säkert inte alla. Och det här är väl, jag förstår, det är väl klart. Man kan ju vara stark i sig själv som person då. Och bara så skita i det. Och det gör jag ju nu mycket mer än vad jag gjorde när jag var kanske 25. Mm. Men jag känner ändå av det. Och blir, nu är det mer att jag ser det. För jag liksom är på byn. Staret också, att man måste säga byn. Det heter inte stan, det heter byn. Det stör jag mig så jävla. Alltså,
det är de är präktigt. Nöjd.
Ja, det är nöjdhet över saker. Vi är på gud, ja. Och att jag tycker liksom att jag är ju från riktiga landet. Det blir jag också arg på. Så att här är det liksom som att de tror. Nej, jag vet, jag blir bara störd. Det är liksom, det här är ju något förfinat land. Sen förstår jag att Sanne Kagart, som är min kompis, som är uppvuxen i Duved här, när hon var uppvuxen här, då fanns det ju såklart inga fina restauranger här på samma sätt. Eller det var ju, byn var ju absolut inte så som byn är nu. Men jag tycker att det här är liksom, ja men jag vet inte, jag kan bara störa med att ni är så jävla nöjda, men det är bara mini-Stockholm här nu. Då, ja. Alltså så att ni behöver inte vara så nöjda av att ni är i fjällen. För ni behöver inte anstränga er någonting.
Ja. Ja, men och min känsla nu när jag har varit vänd. Alltså det är så jag sa det. Varför vi som har alltså vi är privilegierade att ha stugor i fjällen. Varför är vi där när det är så jävla mycket folk? Varför gör vi det?
Ja, nej, men det finns någonting så vidrigt, äckligt med liksom människor. När jag sitter alltså och jag får för mig liksom, det är soligt på högt upp. Så jag vill ju ta då bilen till Björnen som ett ställe heter här. Där det finns mycket längdspår bland annat. Och det är Björnen är också väldigt så Stockholmstätt. Alltså det är där liksom Zlatan har hus där. Nu är inte Stockholm, just det, just men ni förstår. Ja. Perellis. Ja. Och det är jättefint där så jag förstår att man är där. Men så sitter jag alltså i bilkö i 35 minuter. För att komma upp först. För att få åka längdskidor. Sen är det alltså, finns det inte en enda parkering. Folk har parkerat som galningar. Folk tutar på varandra, folk är arga. Och jag försöker bara ta tre djupa andetag och bara, jag måste ta mig härifrån. Alltså jag kan inte sitta, tänk att sitta i en bilkö för att få vara i naturen. Det är någonting som känns helt, då har jag gjort fel. Eller då är det liksom, då måste jag välja en annan natur då. För den är ju så, den finns ju överallt. Varför ska jag liksom hitta varenda människa? Så då vände jag ju då. Och var rasande.
Ja, jag förstår. Jag vet inte ens hur du hanterade det. Jag är ju också så jävla upprörd. För då, ja såklart, så skulle ju vi våra barn också åka skidor då. Alltså testa. Och det första är så, alltså, jag har så många känslor. Men det är också en sån otrolig klassfråga nu för tiden. Att vilka som får åka skidor. På parkeringen, den är äckligt fulla parkeringen i Vemdalsskalet. Det är bara dyra Audis. Tesla-bilar, alltså SUVar. Alltså det är liksom, man ser, det är folk med pengar som kan göra det här. Det är också så fruktansvärt, alltså Skistar. Vilken är det som driver Skistar? Är det Krös och Sork? Joakim von Anka? Alltså det är alltså de största svinen
i hela. Det är så jävla dyrt. Det är det också, för jag har ju inte köpt ett enda liftkort i år.
Nej, men jag förstår
det. Att det är för, och för att jag av ilska då. Tänker inte liksom ge pengar till de här utsugarna. Alla som jag känner som hyr ut här uppe. De har ju slutat hyrt ut genom Skistar. För de hatar Skistar så mycket.
Men alltså de är. Alltså det är. Vad var det? Nu kommer inte jag ge rätt procent. Men alltså det har ju varit någon liksom procenthöjning på liftkorten. Har varit typ. Är det 100% på. Alltså. De som inte har då stugor som ska hyra kanske behöver utrustning, man har tre barn, ett dagskort kostar inte. Ungefär 600. Vem har
men
råd
det? Är billigare att åka till Thailand. Alltså det är ju typ det. Och roligare förmodligen.
Du, jag kan absolut säga att det är roligare den där människosoppan och grinande barn som jag upplevde i barnbacken när jag var där.
Jag har också varit i barnbacken en del nu.
Nu vill jag säga lite vad jag tycker. det finns ju någonting i att vara då en skidfamilj. Vilket gör att det verkar vara extremt viktigt att man ska börja extremt tidigt med att åka skidor. Mm. Och jag tycker nu att Florence börjar, hon börjar ju bli lite mer att jag kan prata med henne. För jag menar, nu i december också. Det är inte, alltså det är inte så skönt ute. Det var 17 minus en dag. Trycka ner henne i några pjäxor. Tvinga ner den där lilla pjäxen i en skida. Mm. Och bara, det här är kul, det är kul, det är jättekul.
Min stora fråga är så här, varför hela tiden? Ja. Varför? Varför gör vi det här? Varför? Ja, men, och så hittar, när man inte hittar svar på det, då vill man ju skjuta sig själv.
Och där tror jag, framförallt när de är små, då är det bara för att det är bara föräldrar som vill identifiera sig med att vara en skidfamilj. Man vill lägga upp den där bilden med den där hjälmfotingen i några pjäxor. För att jag såg typ 1,5-åringar. Alltså, kan de få åka pulka? Alltså, det är väl bättre. Alltså, blir de bättre skidåkare för att de börjar när de är 1,5? Man kan väl börja när man är 4 och bli lika duktig. När man är lite mer så här, har lite koll på kroppen. Mm. Alltså, det här bandet då. Det var bara ett band av gråtande barn. Det var det. Jag lovar. Och sen så finns det, jag vet att nu några som lyssnar nu och säger, ja men mitt barn tycker att det var jättekul. Ja men vad roligt, grattis. Mm. Men jag tror att majoritet, 80% där, det var för föräldrarnas skull. Mm. Och varför kan man inte, varför måste de vara så små? Varför måste man vara så liten? Nej. Det är jättehemskt.
Jag vet, och så är det liksom någon som är väldigt nöjd när det går bra också. Alltså att det är liksom den här,
vet du hur många bilder jag har sett på jag själv, när jag är i barnbacken så ser jag bilder från Vemdalen, jag ser bilder från Åre på folk som lägger upp på sina småbarn som åker skidor och så ser, samtidigt som jag är liksom i verkligheten och ser vad som pågår. Mm. Och det är liksom, det överensstämmer inte med det som läggs upp.
Det var därför jag kände mig tvungen, eftersom att jag hade lagt upp att vi var i barnbacken, så var jag tvungen att skriva så här, vi pratar inte om vad som hände där, för att jag vill ju att folk ska förstå att, för vi, som ni vet, ni som lyssnar på podden, Anton älskar åka skidor. Tror ni att det är på mitt initiativ att vi ställer oss i barnbacken? Nej. Sen tyckte Nisse, vi ställde ju han där förra säsongen, i slutet på den. Och då så var han ju så här, och det var ju också för att han hade fick skidor, och då tjatade han ju om att få ta på sig de här skidorna, eller liksom pratade mycket om dem. Och då tyckte han ju att det var kul. Det kan jag säga, att det var ju ett minne blott, det här. Mm. Nu när han skulle ta på sig de här skidorna. Han ville ju ta på sig skidorna, men var ju jätterädd. Och då blir jag som är rädd för att åka skidor. Jag kan ju inte se det här. Alltså jag mår ju så psykiskt dåligt, så att jag håller på att, för jag projicerar ju så mycket av det jag känner. Och det är inte alls samma. Alltså han är ju rädd för, alltså han är ett barn. Han får ju vara rädd för vad han vill. Alltså det är allt som är nytt och läskigt, såklart. Men så jag kan ju inte, men förstår du, för mig då som har haft så mycket ångest i backen, och ser någon och säger så här, hjälp, 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 hjälp. Då känner jag bara så här, nej, 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 nej. Nu gör vi något annat. Nu går vi och liksom gräver i snön. Eller, alltså, för jag får liksom, medans kanske en annan förälder skulle vara så här, jo då, vi testar igen. Ja, men du vet att det blir liksom, ja. Men så att det där gav jag ju upp då.
Ja, men problemet är ju att även fast de är små, så även fast man, ja, det är bara roligt att de testar. De måste ju få öva, känna på pjäxorna. Alltså jag förstår hela det. Så finns det ligger ju en känsla av att det faktiskt är en prestation över det. Mm. Och jag som kommer från en skidfamilj, och så är det ju 2 små barn nu då. Det är Florence och min systerdotter. Och så ska liksom de dras till backen. Nej, men då står ju alla 15 där med liksom tindrande ögon och glor på dem när de ska göra det här. Vad? Är det för någonting?
Och det är, så här, det är klart att barnen känner av det också.
Men barn känner ju av det. Och jag tänker, vi kan dra nästan lite paralleller. Alltså, jag pratade med min släkt om det här. Vi diskuterade det faktiskt. För att alla är ju överens om att är man en skidfamilj, och så här, framförallt män. Mm. Man vill vara den här skidfamiljen. Man vill att ens barn ska vara duktig och åka skidor. Det är en prestation. Mm. Och jag tror att så här, det är väl, alltså, de som säger att det inte är så, jag tror att de ljuger typ. De vill identifiera sig med att vara den familjen.
Det är så hälsosamt.
Ja, och jag har ju känt, det fick ju inte bara vara roligt. Det var ju liksom, för då sa min pappa så här, ja men vi tvingade ju aldrig dig att åka till backen. Nej, men jag kände ju, tror du var kul att vara kvar i stugan när alla andra åkte? Mm. Tror du man kände sig bra då? Var det en fin känsla? När det var vackrast man kunde göra, det var att susa ner på ett par skidor. Och så väljer jag att inte göra det.
Tror du det, förutom att man blir ensam kvar i stugan, så är det också det här snacket kring backarna och liftarna och grejerna. Så man blir, ifall man åker till fjällen och väljer att inte åka utför, så, ja, så missar man ju liksom en, jag ska säga 80% av samtalsämnena. Man missar liksom att vara delaktig, att vara i ett sammanhang. Och det är som Anton som alltid säger till mig, så här, det spelar ingen roll hur du åker liksom, eller att du tycker att du är dålig. Det är väl bara att du tar ner jag och bedömer aldrig dig hur du åker. Men det där är också så här, jag känner ju det här. Alltså jag känner ju väldigt tydligt att vad som premieras, vad som är liksom coolt och bra och viktigt. Och vad liksom diskursen är, vad är snacket, hur går snacket? Och då, jag vet ju liksom att det finns ju inget coolare än en skidtjej med ryggsäck och liksom som susar snabbt ner för Lundsrappet. Alltså i det här sammanhanget. Sen försvinner ju allt det, försvinner ju så fort man tar sig härifrån. Alltså det betyder ju ingenting längre då, tycker jag då, eller min värld. Nej. Det glöms ju bort. Men att här är det liksom väldigt viktigt. Och det är klart att man känner av det, oavsett om man är 34 eller 4. Alltså att det är väldigt svårt att värja sig mot.
Och lite som vi nu, som vi pratade om i det här avsnittet när jag pratade om den här boken I Glad My Mom Died, att Florence ler och säger vad kul det var. Alltså det skulle lika gärna kunna vara för min skull, även fast hon är 3,5 år. Mm. På riktigt alltså. Ja, alltså så känsligt är det för mig också. Det är, jag vet inte, det är det här att det ska vara en prestation. Det förväntas av en att man ska älska det där. Och vad händer då om man inte älskar det? Du Hanna?
Ja.
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen. Och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ja. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem
på din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beautybags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serie. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beautybags utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beautybagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Mitt ämne idag är faktiskt att prata om prestation. Och barnet och den vuxna. Jag har så mycket tankar och känslor. Det är verkligen, jag har varit vaken mycket på nätterna och tänkt jättemycket på det här. Och det kanske började där i barnvacken. Jag vet inte.
Vad har du tänkt då?
Nej, men vet du vad det började med? Egentligen. När vi var och käkade middag, du och jag, Anton och Johan, så skrattade du och jag. Vi pratade om ett av våra barn. Och så skämtade vi lite om att det inte hade så här, alltså våra barn, de är som 2 och 3. Och så skämtade vi om att ett av dem inte hade, var så bra motoriskt. Alltså du vet, för det ligger ingen prestige i dig och mig för det.
Nej.
Alltså noll. För att också för att vi inte så här, ja men det där, alltså de är ju så små. Vad spelar det för roll om man, alltså vi jämför inte på det sättet. Nej. Alltså det är bara kul, typ. Ja, precis som Flora sitter sånt ord. Förrän hon var 2 år. Ja. Alltså, det är liksom, det är bara så här, jag var aldrig orolig för det. Jag märkte att andra kunder skulle så typ så här, säga till mig så här, ja men det släpper nog snart. Jag bara, ja, absolut. Ja,
hon är 2, vad viktigt.
Ja, hon är 2. Det är liksom, hon har inte gått i förskolan. Alltså, du vet, vad ska jag säga? Och då tänkte jag att vi har 2 då killar som har hållit på med idrott hela livet och varit duktig på idrott hela livet. Mm. Också att när de pratar om sin uppväxt så premierades de så mycket för att de var bra på idrott. Mm. De fick coola kompisar för att de höll på med idrott. Idrott blir en prestation. Att vara bra, alltså du vet så här, det gav, alltså det var en identitet. Så vad betyder då om man inte är bra på idrott eller motorisk? Ja, då är det lika med för dem ungefär som att det kanske kommer gå åt helvete.
Mm. Värdet på mitt barn sänks liksom det. Ja. Även fast kärleken är, liksom är densamma så är det så här, hur ska hen klara sig i världen liksom? Och kanske framförallt då ifall man har en pojke.
Ja, exakt. Och då blir ju helt plötsligt varför man ska göra, hålla på med idrott eller vara duktig. Det suddas ju ut. Det blir väldigt luddigt. Gör man det för att det är roligt eller är det för att det också ska, alltså varför måste jag vara bra på det här?
Mm.
Och jag tror att man pratar, alltså så här, självkänsla och hit och dit. För det är lite som att du har pratat om i podden att så här, Johan och Anton, de är liksom så här, varför har folk som har pluggat samma som mig fått mycket bättre jobb än mig? Lika med, jag är värdelös. Mm. Det är exakt
hårda värden hela tiden.
Mm. Ja, det är och det är bara prestationer.
Mm.
Men så tänkte jag också lite mer på, det är så kul nu också när man har Instagram och man försöker navigera föräldraskapet. Hur ska jag bygga den här självkänslan? Och så är det ju, nu är det ju mycket så här. Beröm ger inte självkänsla. Det är så toppen på ett isberg. Säg inte till ditt barn att hon är duktig på att rita. Fråga istället, vad fick henne att rita den här bilden?
Ja. Oj, vad intressant teckning. Vad är det du ritar? Eller så här, vad kul att du sitter. Det är så här, inte, så här, inte säga så här, när hon gungar. Oj, vad högt du gungar. Utan, oj, vad kul att du gungar. Alltså det ska vara liksom. Ska man hålla på att tänka på det varje grej man säger till sitt barn?
Ja, och då tycker jag är så simpelt, för att då tror vi att vi räddar upp genom att bara säga de där sakerna. Ja. Att det är ungefär som att det är grunden för mig. Det är så här, det är högst upp. Det är liksom toppen.
Mm.
För jag kan
ärligt säga att jag kommer ju från en familj där man inte tror på beröm. Alltså man gör inte det. Jag är inte uppvuxen med beröm. Alltså noll beröm. Väldigt mycket så att snarare att jag, mitt jag har byggts med att alltså vet jag har alltid fått prata vid matbordet. Jag har alltid fått vara med. Jag har märkt att oj, min mamma och pappa tycker att det är kul att vara med mig. Bam, bam, bam. Alltså precis så som det ska vara. Men jag tror verkligen, alltså jag förstår liksom hela den här teorin. Men det, jag tror inte problemet är att vi berömmer våra barn är liksom grunden till om de får en bra eller dålig självkänsla. Det är ju att vi inte låter våra barn vara usla som är det stora problemet, tror jag.
Mm.
För att Frida Lund, som också poddar på Perfect Day, hon har ju den här podden Allt som är med Sofia Wood. Hon skrev ett blogginlägg om sin ADHD. Som ni borde gå in och läsa. Jag tror många kan känna igen sig oavsett om man har liksom fått en diagnos eller inte. Och så skrev hon så här. Jag kan inte komma ur tankevurpan. Hur hade min självkänsla varit idag om jag hade vetat det när jag var liten? Alltid själv i skolan. Jag var så jobbig. Nej, men jag var så jobbig. Jag bara pratade, kunde inte sitta still. Rörig. Bänken i skolan var rörig. Skåpet var rörigt. Väskan var rörig. Och det där känner jag ju igen mig såklart i jättemycket. Och liksom man sitter på utvecklingssamtal och typ ens lärare säger gud, du har ju så mycket potential. Varför visar du inte bara? Mm. Eller så har man en förälder som kommer in och kollar på en stökiga rum och typ säger så här, alltså, jag förstår verkligen inte hur du kan leva så här typ.
Mm.
Medan man själv känner att oj, tror du att det här är ett val för mig? Alltså, jag kan inte. Jag vet inte hur man gör. Och så är det ungefär som att jag väljer att vara usel. Typ. Alltså det är så de får en att känna. Och jag tror att lika när man är dålig. Om jag ska dra paralleller till någon som till exempel är jätteduktig då. Anton. Alltså, duktig på allt han tar för sig. Duktig i skolan. Duktig i idrott. Alltså han får beröm för att han typ kan allt. För att han är ju så smart.
Mm.
Men det är ju också en prestation.
Mm.
Att alltid höra det, att man är det. Det är såklart att man blir ledsen då om man inte är en. Varför är jag inte bättre än jag är? Mm. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Men att säga att ett barn gör, alltså, att säga att ett barn har teckningen är fin. Ja, men, är det verkligen där det börjar?
Mm. Nej, verkligen. För det är ju också, sanningen är ju den att man älskar sitt barn. Oavsett. Alltså det ska ju alla skriva, eller 99% av alla som har barn skriva under på. Att allt med prestation handlar ju om en spegling av sig själv typ.
Mm.
Alltså jag vill ha ett barn som är bra på att åka skidor. Jag ser mig själv som en förälder som, eller liksom att det här var jobbigt för mig, det får inte vara jobbigt för mitt barn. Eller alltså barnet i sig, alltså som vi sitter och skrattar åt att ett av våra barn är liksom dålig motoriskt. Det är liksom det skulle man ju aldrig göra liksom framför barnet liksom.
Nej,
men
gud nej. Och aldrig i en grupp. Det var ju närmast sörjan det här.
Ja, alltså, ja precis, precis. Ja. Så här, där man vet att alla älskar barn, där man vet att så här, det spelar ingen, det hänger inte på ifall barnet där liksom kan klättra upp på en klätterställning eller inte.
Nej.
Så att jag vet inte vad jag vill komma med det, men det är väl mer att jag tror att det verkligen ligger någonting i det där att få vara usel. Och det där har ju, till skillnad kanske från, vi har haft lite olika uppväxter där. Jag har ju fått väldigt mycket beröm och jag har ju också fått varit dålig. För
exakt.
Att min familj är ingen prestationsfamilj på något sätt.
Nej.
Det är liksom bara mjuka världen. Och det kan ju vara en press i och för sig. Att man ska våga för att prata om det svåra hela tiden. Och det känns ett riktigt samtal ska liksom, man ska inte vara fake trevliga typ. Utan det ska vara på riktigt hela tiden. Och då är tonen kanske inte kanon. Alltså för att den är bara helt utan filter jämt. Och då ja, men det finns ingen prestation liksom i betyg. Alltså du vet att jag har aldrig jag har liksom aldrig behövt prestera. Men jag har fått jättemycket beröm för det minsta jag har gjort. Alltså jag vet inte om det är liksom en föräldramodell att ta efter. Det vet jag inte, det har jag ingen aning om. Förmodligen kanske inte allt. Men det har ändå varit så här att jag är väldigt orädd att misslyckas. Därför, ja, men du brukar ju prata ibland om att då tycker jag att jag har varit modig typ. Men det är för att ingenting har stått på spel för mig. Ifall jag tackar ja till saker, eller ifall jag började skriva en blogg och skriva direkt ut från min hjärna. Det var ju för att jag var säker på att, eller jag förstod inte så här, vad har jag att förlora här då? Eller liksom att göra bort mig, vad är det? Eller, ja, men jag vet inte, jag märker på alla mina andra kompisar också att de har ju tyckt att mycket har varit så himla pinsamt. Och det är klart att jag tycker nu att, har ju också tyckt att saker har varit pinsamma, men inte någonting när det kommer till mig själv riktigt. Nej. Eller liksom inte när det kommer till vem jag, alltså jag liksom är den första och liksom ger ner mig själv, för då har jag ändå vunnit. Alltså det finns ingen prestation i vem jag, att jag ska kunna saker. Typ. Ja.
Nej.
Förutom kanske nu när jag blivit vuxen på riktigt typ. Nu finns det väl mer prestation då liksom, när man har ett riktigt jobb eller när man, du vet, eller föräldraskapet vill man ju också vara bra i och så där. Men ja,
för jag tänker då också mycket på det så här, på det inlägget jag läste med Frida, och i det fallet när man är ett sånt barn som känner sig usel, eller som jag, som man tycker, liksom, man har svårigheter med mycket, små så här saker som, alltså man kan dölja det, men man känner själv att man är ganska usel.
Mm.
Där behöver man ju beröm för det man är. Oj vad du har mycket roliga idéer. Oj vad roligt. Alltså förstår du? Att
vad mycket är kul som händer runt dig. Vad intressanta tankar du har.
Ja, precis. Och, och då kanske det ibland kan vara så här, oj vad fin bild du har målat. alltså det kanske, alltså det, och precis som du säger, att man älskar ju sitt barn helt liksom villkorslöst. Men något som jag också har tänkt mycket när jag försöker navigera för det här, för att vi alla, du har annan liksom uppfostran vad jag har, Anton en uppfostran, Johan en uppfostran, så är det ju så här, alla har vi ju så här håligheter i den, alltså det blir ju inte bra, alltså det är så olika och ändå så här, så nås det ju inte fram.
Ingen har facit.
Nej, men det är ingen som har facit, vilket så här, när man väl läser om där, när det kommer en sån Instagram, därför berömmer jag inte mina barn, så känner man så här, ta bort, jag känner bara bort med den där. Den läskigaste tanken som har nått mig under de här nätterna när jag ligger och tänkt på det är att nu ska jag bli tvåbarnsmamma. Och alltså Florens upplevelse av mig som förälder kommer vara helt annan än Blanche upplevelse av mig som förälder. För så här är det ju också, att saker i Florens personlighet triggar ju saker i min personlighet. Precis som att Blanche kommer trigga andra saker i min personlighet. Vilket kommer betyda att jag kommer inte kunna vara samma typ av mamma till Blanche som jag är till Florens. Och den läskigaste tanken är ju att rent krass så kommer jag ju antingen vara en bättre passande mamma för någon av dem. Men är det inte det? Alltså, eller hur?
Jo, men det är ju inte så mätbart tycker jag. Det går ju inte att... Jag förstår vad du menar, men det är liksom så här, vad...
Nej, men jag menar inte att jag ska göra någonting av det. Det är bara ett konstaterande.
Nej, precis. Att men jag menar, om du inte kan göra någonting åt det, då är det ingenting att må dåligt över.
Nej, men jag mår inte dåligt. Jag tror att det bara var en sån, alltså du vet så här, att det var bara att jag insåg det. Att jag kanske kommer ha ett barn som kommer konfrontera mig mer om mitt moderskap när de kommer upp i tonåren, medan den andra kommer vara så här, vadå? Nej, men vadå, våran mamma har varit jättebra. Kanon.
Men det känner man ju med sina egna syskon också, att här, det jag stör mig på stör inte de sig på allt samma sätt och så vidare.
Nu ska jag alltså säga också en tanke som jag fick, som är just när det kommer till prestation och leva i relation med någon. För både du och jag blev ju tillsammans med våra killar så tidigt. Och man kanske till och med valde dem utifrån deras prestationer från början. Förstår du lite vad jag menar? Och så tänkte jag, och nu kommer jag bara för att jag säga någonting om dig och Anton, men det skulle lika gärna kunna vara mig och Johan, men det är bara för att det är en sån jag tycker att det var en sån bra tanke jag fick. Men när du berättade i förra podden att du var så här stolt över dig själv för att du hade fått vara den starka under förra året, liksom att du, så tänkte jag sen så här, men gud Hanna, det är inte att du är en av de mer kapabla människorna jag känner att finnas där för människor som är lite skakiga. Så egentligen var det inte det som var, alltså problemet är inte att är ju att du inte, alltså du är ju redan den personen. Du har mycket fler, många fler verktyg att faktiskt vara en sån än vad kanske Anton är. Mm. Men i era relation så vill du inte vara den personen. För att Antons, liksom, en del av hans prestationsperson är att vara rationell, att komma med lösningar, att vara stark. Och att du får då vara lite mer upp och ner. Mm. Så egentligen, det fina var ju inte att det var du som var den starka, utan det finaste du gjorde, det var ju att du lät Anton få bli fri och vara sig själv.
Mm.
Han var inte prestationer längre.
Ja, precis. Så här, vila från att vara på piedestalen. Och att jag kunde visa. Och så här att för en själv också. För man har sån här duktig kille eller partner. Att visa för en själv också att det är inte därför jag älskar han. Som du säger, det kanske var därför man en gång i tiden fick ett intresse för någon.
Ja, men det är också det här. Vi la väl av mycket föräldraskap typ på dem. Alltså de har ju varit i pappor också typ. Ja, mammor. Ja,
men det har ju varit så, men för vi träffade, när vi var så unga träffade vi två väldigt mogna killar liksom.
Jag vet.
Som man var liksom häpen över att de kunde vara så rationella.
Ja.
Och det är farligt då. Alltså det, man gör ju sig själv en otjänst. Precis som att, jag tror att ni upptäckte det här kanske när ni gjorde slut med varann.
Ja.
Så fick jag upptäcka det kanske nu under 2022 så här att, alltså att det sattes lite på prov de där eller
Det är ju prestationer. Ja. Varför, alltså, du vill att Anton ska prestera på ett sätt.
Ja.
Och sen så gör han inte då. Då väcker ju det en massa känslor i dig.
Ja, verkligen. Men saker omvärderas lite. Så här, varför? Vad kan han ge mig i vår tvåsamhet om det inte är prestation? Ja. Liksom?
För det är också så här, det måste ju vara återigen. Alltså, han är ju en av de absolut smartaste jag känner. Och alltså, han är ju så duktig. Men så om jag skulle säga varför jag tycker om att vara med Anton så skulle det inte vara så här, det är för att han är så smart. Eller om jag skulle lära...
Alltså, han lär eller, mig saker.
Ja, precis. Han lär mig saker. Eller att jag skulle... Alltså, vad är det som... Liksom, vad inspireras jag av Anton? Jo, för att han är så duktig på jobb. Alltså, det är det ju inte. Jag skulle kunna säga så många andra saker.
Precis.
Men jag tycker att det är så... Det är en sån viktig del i också att leva. Alltså, jag insåg att gud vad man har förväntningar på prestationer från ens partner. Precis som det här att vi måste låta våra barn vara usla. Så måste man ju låta sin partner vara usel också.
Och det har jag jättesvårt för. Alltså det var ju verkligen någonting man fick öva på under 2022. Mm. Att ha en usel. Men det är väl hela det här superlöka citatet. Älskar mig som mest när jag förtjänar det som minst. Men det handlar, i deras fall handlar det om att de inte förtjänar det. Alltså det handlar inte om att någon gör någonting dåligt. Det handlar väl bara om att de slutar prestera för några minuter. Liksom.
Och det är ju så hemskt då för att de, Anton och Johan, de är ju mer sina prestationer än vad kanske du och jag är. Och så, du och jag som är så smart kan fortfarande inte förstå det när vi ser på dem. Utan då kräver vi bara massa hela tiden. Mm. För att det var, jag vet inte om jag berättade det på det, men vi hade också en sån när jag liksom blev sjuk. Och så, ja men det var ju bara jag och Johan. Och så gick man på så sjukt mycket läkarbesök i början. Och liksom på engelska. Och det var så mycket information som skulle tas in och man skulle förstå. Och jag ville ju bara ha en förälder. Alltså jag ville ju bara att någon vuxen skulle ta över.
Mm.
Och så insåg jag så här, fan Johan, alltså han fattar ju inte någonting vad de säger. Alltså han är ju, alltså det är som att ha med sig en, jag vet inte.
Golden Retriever.
Golden Retriever. Och sen efter man kommer ut fråga. Ja, och sen när man kommer ut fråga så bara, vad sa de om de här medicinerna? Alltså när skulle jag, Och jag var, alltså det här var sån, alltså det var sån, alltså resa i mig. Och sen så insåg jag bara, men vänta. Jag har ganska lätt för just såna här saker. Varför gör jag det inte bara? Varför låter jag inte han bara vara kass på just det här? Och så tar jag över rodret och sköter det här. Alltså, för livet är ju inte... Alltså, att vara vuxen är ju tyvärr så. Att vissa saker... Du måste göra liksom själv. Mm. Men det var så svårt för mig att... Så här, vadå, det här ska ju Johan göra. Han ska ju sitta och lyssna på det. Även fast jag var en sjuk och så. Men han gjorde ju allt annat. Varför kunde jag inte bara låta det där vara?
Mm.
Och det var så skönt när jag släppte det. Allt blev ju så mycket bättre när jag bara bestämde att vet du, det här klarar jag av själv. Han behöver inte förstå vad de säger.
Nej, men det där tycker jag gäller liksom med mycket. Alltså när man tänker på sin partner då. Liksom, mm. Att man inte, det är så jävla farligt när man hamnar i det där. Du ska vara allt för mig. Du ska ticka i varenda box. Så här, har jag valt fel partner nu när inte han eller hon kan stötta mig i det här och det här och det här? Eller när han eller hon inte kan möta mig i det här och det här och det här? Mm. Då jag pratar ju väldigt mycket om liksom vikten av vänner. Och där tycker jag verkligen att det visar ju sig som mest. Alltså där deras partner är kass. För så kommer det ju vara. För att det är ju bara gått till en själv. Hur jävla bra är jag då? Det är det enda jag återkommer till. Ja, men du också. Alltså att man såhär... Ja. Då är det så att, nej, men tur då att jag, så här, varken jag eller min partner är så bra på det här. Tur att jag har en kompis som är det. Eller liksom tur att jag kan någon som jag kan prata om det här med då. För att min partner fattar ju ingenting när jag försöker prata om det här. Ja.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då, men nu är det bara magen kvar, alltså förstår du, nu är det något kärl med magen, så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa, för det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma, Emma, Emma S. Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft. I know. Av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Jag kom bara att tänka på en sak där jag bara började fastna lite i uppfostran och prestation och så. Att jag, det är också en navelskådning, men jag ville bara ha det sagt. För att säga så här att jag fick vara usel som barn, vilket det är ju sant. Och jag tror bara att för mig, alltså det här var en insikt jag fick nu, varför det har varit så jävla laddat med fjällen. Jag tror nog att det här är för att fjällen för mig i vuxen ålder, från att jag hade, och jag åkte till Vemdalen och Sälen hela min uppväxt. Och där fick jag åka hur jag ville. Det var absolut att det var att man var tvungen att vara ute i backen tidigt. Så, men du vet, min mamma är ju som mig. Så hon var ju alltid såhär, vi går och bada istället, Hanna. Alltså att hon kunde vara liksom... Ja, så
man gick
det
på lust.
Att, ja, helt på lust. Alltså för, oftast för mamma. Mm. Liksom, att, och det var mer så här, sitta länge i solgrotta med morsan typ. Så åkte jag skidor. Sen blev jag liksom, halvt, väl började kliva in i vuxenlivet. Träffade Anton och fick åka upp hit. Och bara, va? Är det så här det känns att vara i fjällen? Är det så här? Ska man åka på det här sättet? Jag som alltid åkt med glasstrut med skidorna. Jaha, finns det vissa skidor man ska ha som man inte ska ha? Ja, finns det jackor som är fula och jackor som är fina? Jaha, okej. Okay. Alltså att, och man får inte ha sminka sig inför backen. För det är liksom fjolligt, lika med dåligt på att åka skidor. Och man får inte... Ja. Men vet, allting som var viktigt för mig, det var liksom... Jag tror att jag för första gången då fick känna prestationsångest. Som jag kanske aldrig... Alltså på ett väldigt så tydligt och mätbart sätt. Ja. Att, ja just det, här kan man antingen vara bra, dålig, cool eller ocool. Och nu just nu är jag dålig och ocool. Både i kläder och i hur jag åker och liksom hur jag för mig i byn. Typ.
Nej men alltså det kommer jag ihåg, så här, de bästa stunderna i mitt skidliv, det var... När vi liksom var så pass stora. När man började liksom kunna sticka iväg själv med kompisar. Och du vet, det var bara... Tjuhu! Du vet, man susade fram. Åkte i skogen. Alltså du vet, då var man fri. Det var så fritt från prestationer. Det var bara lustfyllt att få åka skidor med sina kompisar. Och, alltså, vi var ute hela dagarna.
Ja, men exakt alltså, så hade jag också.
Ja.
Så här, just åka, liksom, man lärde sig åka puck. Och man ramlade och det var inte så viktigt. Alltså, för vi var ju bara tjejer också. Det var jag, Filip och Kajsa som åkte då. Och alltså mina barndomskompisar som vi var ofta uppe i fjällen med. Och då var det ju liksom, de var också så här esteter i hjärta och själ. Så det var
vi
inte
skrattade heller. Ju säkert bara nu.
Ja, men vet du, vad hade vi på oss? Inte fan vet jag. Eller liksom, det var ju så oviktigt. Och då liksom att, jag tror också, Anton som gillar ju tävla, de har ju åkt på skidor och tävlat i slalom. Så det väl har ju varit prestation på papperet liksom. Det har ju, antingen åker du ut eller åker snabbt, eller så är du liksom inte duktig på, kan du inte vara med i racet. Typ.
Ja. Nej. Och det du säger också så här, att man dömer. Jag menar, jag har ju också hört, man är i backen och så kom det någon tjej som var jättehårt sminkad med mascara som hade fastnat under ögonen. Det var ju sånt som typ pappa och de skrattade åt en sån tjej.
Ja.
Och det
har ju aldrig jag varit med om förrän jag kom hit upp och fick höra det från, inte min egen familj.
Nej, och det gör ju någonting också med en. Sånt där är ju påverkar en mer än att någon säger att ens duktig teckning är fin.
Precis, skratta inte åt andra människor. Då var
nej,
inte skratta dummande.
Inte. Nej, var inte dummande.
Det borde vara.
Det borde vara liksom, det är faktiskt en väldigt bra sak för barns självkänsla. Kan jag säga. Det är verkligen det.
Det borde vara rubriken på motherhood.se. Inte, beröm inte ditt barn.
Därför säger jag inte att min barns teckning är fin.
Oh, käften. Såg du vad jag la ut på Instagram igår då? 2022, alltså någon hade skrivit, någon amerikansk mamma givetvis. 2022 var året, alltså på engelska då, var året då min tvååring inte fick ha paddan, eller inte, alltså... Året är 2022 och min tvååring har inte sett en iPad. Och så var det typ filmat när hon lekte med färg och sprang. Fick känna på gräset. Tänkte jag också bara, men du då som morsa, du har haft telefonen uppe mer, ser jag. Som har fångat varje ögonblick.
Precis. Det här skulle inte ha varit fångat i dumma höna om.
Och så hade hon också Sexy som Fire. Vad fan heter det? Med Kings of Leon. Den låten. Yeah, you're sexy
som fire. Ursäkta. Man gör en skidfilm när ens barn åker skidor. Sexy som fire bakgrundslåten. Yeah. Nej men alltså, jag tänkte på det. Jag bara, men det är perfekt. Alltså, när jag var där i barnbacken och såg alla de här jättesmå barnen. Ja, men för Blanche kommer ju vara ungefär 2 veckor när det är påsk. Jag kanske bara ställer ner henne i en pjäxa.
Ja.
En stor pjäxa och sätter henne på en skida. Och så puttar jag ut henne.
Och så filmar du.
Yeah! Och så filmar jag. Yeah! Jag är sexy som fire.
lite nacken. Fjunet på huvudet flyger vid.
I en stor pjäxa på en skita.
Och så skriver caption 2023 första dagen så 18 eller 6 veckor eller vad det var, 2 veckor.
2 veckor.
Första gången på skidor.
She loves skiing.
Ja. Hon lyste verkligen upp. Och innan vi åkte upp hit var vi i Sundsvall. Pratade inte så mycket om det innan. Men jag var ju på Birsta City då. Och för er som inte kommer från Västernorrland så är ju det ett köpcentrum där jag jobbade i 1,5 år på en pysselbutik som heter Pandora Hobby. Och ja, men så här, du som är från Timrå då, som ligger nära.
Mellan, mitt emellan.
Ja, det är liksom, du hade ju nära till Birsta. Men vi var som heter det Ikanohuset då. Men det är liksom...
Ikea sa man ju.
Ikea sa man ju.
Ja. För det var liksom Ikea i. 7 kronor kostade att ta bussen från Timrå till Ikea.
Oh, minns du karusellen som stod där utanför?
Utanför
McDonalds.
Lekplaneten och McDonalds.
Och så tog man upp rulltrappan till JC och där din mamma jobbade då, som var så trevlig och snygg.
Jag kan fortfarande blunda och se hur det såg ut när vi var små. Alltså jag drömmer mig tillbaka typ på långa, doften för jam-jam.
Jam-jam. Köpte man chokladsig där.
Godisaffär.
Så långa rulltrappor upp till JC också. Att det var liksom så långa så att det kändes som att våga stå här. Men i alla fall, jag vill bara säga kort om att jag fascinerades. För att ofta kan ju man vara så här att, ska jag flytta hem? Ja, men du vet, vi har haft massa sådana runder typ. Men jag skulle säga... Det här var spiken i kistan.
Nej, men, att jag kommer men det där inte är inget hem. Bra ställe att åka till.
Jag kommer inte flytta hem ner. Och nu låter man ju som en jävla liksom, elitist som bara så, fy fan, jag kommer här liksom, ska gå och shoppa och det finns inga bra butiker. Det är inte alls så jag menar. Jag är öppen. Alltså jag skiter i liksom hur, jag skiter hur folk ser ut och jag skiter i liksom vad det finns för butiker där. Jag var där med Nisse liksom bara för att fördriva tid. Men tonen.
Men det är inte bara exakt den tonen som du har.
Jo, det är den tonen. Men det är också en ton som jag kanske är överallergisk mot den då. För det är tonen som jag är uppvuxen med. Som jag inte då klarar av att se i offentliga sammanhang. För den är så otrevlig. På ett sätt som är såhär...
Är du dum i huvudet?
Ja. Nej, men alltså, jag var till exempel på ett café då. Café Charme, riktigt klassiker här uppe i Sundsvall. Som vi ser Birsta. Då är det alltså en typ en rullstolsburen... rök kvinna, alltså 65, en riktig liksom rök tant som sitter låter så i en rullstol då. Och så har ju hon då en fet stor man, alltså som är liksom stor som ett, ja men alltså lång, hon ser ut som en liten fågelunge bredvid. Och han liksom står på kaffeskärm och skriker till henne liksom och bara, men vad fan, hur tror du att vi ska ta oss dit då? Vet han också typ varselkläder på sig och baksnur. Alltså det är verkligen urtypen av liksom, ja. Men oavsett hur de ser ut och sådär så är det bara, jag fick bara en insyn i bristen på respekt man har för honom. Och liksom hur man också vågar prata. Man, att han frågade henne rakt ut om hon var dum i huvudet för att hon ville gå på någon butik och hon väste ju tillbaks då som en orm till hand liksom. Och där stod jag med Nisse och han i handen och bara, okej, här ska vi väl inte sitta då. Och så du vet, varenda person som stod i kassan också på ställen jag var så här, hej! Jag ska det här. Det är som att det är fult att vara, att anstränga sig och vara trevlig, för då är man inte äkta. Och det där är ju, då, eftersom att jag var en del liksom i, ja, en till viss del i liksom en, ja, i min släkt som också är från Timrå. Alltså där. Men att det är liksom... Nu är det absolut inte något hat mot den kommunen på något sätt. Det är exakt likadant som Sundsvall, men det är bara lustigt. Men att det är liksom... Det är fjolligt, det är fel, det är liksom bögigt på ett negativt sätt. Alltså förstår ni vad jag är ute? Alltså att tjejigt, det är liksom fake, tuntigt att ha god ton. Det är oäkta.
Nu ska jag inte skryta om mig själv, men jag har ju alltid varit väldigt trevlig. Jag kommer från en väldigt trevlig familj. Vet du hur mycket under min uppväxt var så här, att även när jag var liten, att jag skulle vara falsk? att man drog parallell till trevlighet till att vara falsk. Ja.
Visa dina äkta... Det är liksom... Det, jag är så anti det. Ja, men vet du, det finns ju folk som är så här... Som,
för er! För ja, er! Men, det är ju den, jag håller med. Det är alltså manerna som jag inte klarar av. Det får mig att känna mig som att jag är liksom, jag vill att det känns så olyxigt.
Ja, ingen vill ha en trevlig stund. Det är det som är så jävla sjukt. Men och nu det
och hur alltså pratar vi? När man hör liksom våran dialekt, jag blir orolig. Hur pratar du och jag, Hanna? Det är det värsta jag har hört.
Jag vet, men det är för sent att göra någonting åt. Det blir bara värre och värre. Speciellt nu när man bara varit hemma.
Men det är det så här vi pratar? Alltså, stäng av. Mygg av.
Ja, men mygg av. Direkt.
Det roligaste är när Johan härmar oss.
Ja, men jag hörde nu när vi hade åt middag i Sundsvall att han tar ju efter vissa ord också när han är uppe. Ja. Man hör direkt att det blir liksom... Och då blir jag så medveten om min. För jag hör att han börjar, att han pratar lite, lite mer... För han är ändå väldigt tydlig sundsvallska. Eller vad säger jag, stockholmska. Men sen då hör man ju så tydligt vissa betoningar då. Som han bara då, för att han umgås med dig och din familj i en vecka. Och så bara har man någon betoning. Och då blir jag så här, men gud, är det så där jag låter? Jag vill låta väl som Johan? Nej, det gör ju inte jag. Johan. Ska du ha något mer?
Johan bara så kommenterade. Han bara, ni vet att det inte heter tryck, va? Jag tryck på en knapp. Min familj bara, vadå? Tryck.
Har du tryckt?
Tryck. Har du tryckt på knappen?
Tryck. Jag tryck på den där och den funkar inte.
Nej, jag tryck på det. Och det är så här, ja, det var ingen som visste att det inte hette så.
Nej, men och jag tycker att det är intressant att du säger det här med att du blev anklagad för att vara falsk när du bara varit trevlig. För det där är ju någonting, det där exakt, det sätter fingret på det exakt som jag är uppvuxen i. Att, och jag är så himla anti nu som vuxen. Alltså någon slags filosofi som är så här, folk säger inte hur de på riktigt mår. Ifall du frågar så här, hur är läget, hur mår du? Och då svarar folk bara, liksom, men det är bra fast det kanske inte egentligen är det. Våga vara ärlig. Där är då sätter jag det. Nej, du vågar vara oärlig.
Du har sagt, jag har levt det och jag vill inte ha det så.
Ja, jag är uppvuxen i det. Jag har levt i det. Och jag har bekämpat det. Jag har ägnat ett helt liv åt att bekämpa det. Så berätta inte för mig att man ska vara ärlig när någon frågar hur man mår. För man kan faktiskt också bita ihop den sekunden. Och så kan man välja sina tillfällen. Man behöver inte gå till mörker så fort någon, eller ta tillfället så fort någon frågar. Utan man kan säga... Man behöver inte ens ge liksom en liten... Jo, men det är bra. Man knallar och går ju. Nej, säg inte ens det. Säg bara, du, det är bra. Hur är det med dig? Sluta vara ett ego och vända allting till ditt jävla mående. Alltså, där måste jag ändå... Och vet du vad, om man mår dåligt, vilket 90% av oss alla gör, många mår skit. Och då, prata med dina kompisar. Alltså, skicka ett mess, be om, fråga, har du tid? Kan jag behöva ventilera? Sök psykologhjälp. Ta inte det... I liksom på släktträffar eller på stan eller när man ska ha en trevlig middag. Alltså jag blir verkligen, folk får kalla mig falsk då, eller liksom att jag inte förstår psykisk ohälsa, men jag är uppvuxen i psykisk ohälsa. Jag vet hur det är.
Ja, men det är också det så här på julen. Hur mår du egentligen? Man bara, jag vill bara äta min julskinka.
Du fick den frågan på julen. Ja, hur mår du egentligen?
Ja,
för jag tycker också att det är att ställa den där frågan också.
Är det stressigt eller? På jobbet kan de fråga mig också, du vet, sådär, va? Jag vill inte prata, varför ska vi gå in på hur jag mår? Alltså vi är på en stor
och så tror folk att jullunch. De gör välvilja och så bara såhär, det här, välj era tillfällen. Gud, det här kände jag verkligen att jag brann för nu, men jag kan bli liksom så, för att det är som att vi går runt och tror att det är såhär att vara en riktig empat eller liksom att vara en riktig så här, att känna för andra människor, att vara empatisk, att det är att liksom helt plötsligt fråga alltså på de mest konstiga tillfällena, så här, att det, man ska ta varenda tillfälle i akt att liksom gräva i det där. En sak som jag kan tycka liksom är bra, som jag brukar göra då, som att man ändå kanske märker att folk får märka att någon verkar må lite dåligt, man ses någonstans och nanana. Då liksom, ifall den settingen, man kanske inte heller liksom vill göra ner stämningen och personen kanske inte ens vill prata om att den mår dåligt. Alltså, jag menar, ifall jag då kommer på en middag och jag känner att nu måste jag tydligen prestera här då. Eftersom att folk börjar fråga om jag mår dåligt, då får man ju må ännu sämre. Kan jag inte bara få sitta här då? Ja, då kan det ändå vara så här, när jag då har känt så för någon kompis, då tycker jag ändå att ett fint sätt kan vara att höra av sig dagen efter och inte så här, hur mår du? Utan vara så här, gud vad kul att träffa dig igår. Så här, hur är läget? Ja. Så här, är allt bra med dig? Hoppas vi kan ses. Alltså du vet att man bara så här, kolla en extra gång då. För det har jag ändå upplevt att vara uppskattat när jag gjort något sånt. För då kan det ju ofta komma fram någonting. Men att vara den personen som på varenda... Oh, gud, jag blir så jävla. Och det är så jävla Sundsvall att man inte får liksom... Ja, det knallar och gå. Ja, man får väl bita upp. Allt är för jävligt, men här är jag. Så nu ska jag...
Där har du ju ändå då... Tack vare att du har varit i det. Du har levt det. Så är ju du väldigt bra på det. Alltså du är ju lyhörd. Alltså du är ju aldrig någon som skulle vara så otack. Alltså vara en sån som kom in på en jullunch. Mm. Och börja gräva.
Nej. Nu ska vi se här hur ni egentligen mår. Och ofta är det tyvärr de som gräver mest. Ja, det är också de som mår sämst.
Jag vet. Mm. Nu ska vi ha ett riktigt samtal här.
Ja.
Jag vill inte bara, ha riktiga samtal.
Nej, men det kan också vara så här, förlåt, men jag tillbringade hela gårdagen med att grina i min pojkväns armar då, ifall det liksom är ett sånt läge i livet man är i, att man är så här, eller man mår skit. Och då kommer jag här på den här jullunchen för att kanske få prata om någonting annat. För att få prata om läppstift eller tapeter. Mm. Vad vet jag.
Sillen. Alltså, jag vet inte. Alltså, verkligen. Ja.
Men problemet kan väl vara då att man möter människor som inte har fått grina ut då. Det är väl det då. Men fan, har man olika förväntningar där? Jag vet inte. Ska man göra klart innan då var förväntningarna ligger någonstans?
Just det, men har vi inte pratat om det? Pratade vi om det förra året under jul att man ska sätta upp så här regler? Man ska skicka in en lapp innan. Det här vill inte jag prata om. För min skulle vara så jävla lång.
Du vill inte prata om podden, du vill inte prata
om jag vill inte att någon ska fråga mig om framtid, bakåttid. Vi får kan bara prata om det som vi ser framför oss. Det som är på tvn, det vi har på oss och det som serveras.
Det är så här, alla sitter tysta till slut. Apropå regler var det ju så jävla kul. Det var ju en följare som påminde oss på Instagram.
Jag skrattade så mycket.
Vi måste ju ta den i podden också. För det är ju så jävla kul. Apropå vad i fjällen och vad man inte får prata om och sådär. För något år sedan så var det en tjej som tweetade då. En jätterolig tweet på en lista. Ett kontrakt som hennes mamma skrev ut i sin... till hennes pappa inför deras fjällenresa. Och det här la jag ut på min Instagram då. Och då minns jag att jag fick jättemycket, alltså för något år sedan då, när jag la ut där, att folk reagerade på det. För att folk känner igen sig så jävla mycket.
Och, för jag skulle bara vilja skriva sådana här kontrakt. Nu när jag är gravid i tredje trimestern, alltså jag måste skriva ett kontrakt. Jag ska skicka ut det till Perfect Day, till alla kompisar och familj. Hur man ska behandla mig.
Det är helt rätt. Nej, men, och det är så kul, för när man läser den här mammans kontrakt till pappan, då kan man ju tänka sig att det handlar om att hon har ju väl varit liksom medtvingad till någon fjällenresa och det har blivit skit. Och eftersom att de verkar ganska gamla barn, så tänker jag liksom att det är med hans kompisar och att hon liksom, ja men förstår du, att hon är med. Måste läsa den då för er som
måste
har.
Läsa den.
Och då är det alltså, hon skriver det här på datorn. Liksom, mina villkor inför eventuell fjällresa.
Det är också kul. Eventuellt, i typ stora bokstäver.
Första punkten. Jag är inte med som servicepersonal. Alltså inget med stora bokstäver ansvar för att maten ska vara färdig eller på G när ni kommer hem på eftermiddagen. Punkt 2. Jag är inte disk- och porslinsansvarig. 3. Jag vill helst vara i fred och läsa, titta på Netflix så mycket som möjligt. Det är verkligen jag. Ja, det här också jag. Jag vill dricka så mycket jag vill utan sura kommentarer eller blickar. Inom parentes, självklart ska alkoholintaget vara på en vettig nivå, men du fattar ju vad jag menar.
Älskar
nästa
den.
Punkt. Jag kanske vill feströka en vanlig cigarett ibland. Inga kommentarer på det. Punkt, punkt, punkt. Så gud, vanlig. Vad brukar någon annars som röker?
Vapa, jag vet inte.
Jag vill inte, där gissar jag deras hund eller någonting.
Ja, jag tror också det.
Jag vill inte ha något som helst ansvar för Frans. Men det är också kul ifall det skulle vara deras barn, för det kan jag också skriva under på. Det skulle ha stått Nisse. Jag vill inte ha något som helst ansvar för. Ja, nästa punkt. Jag väljer själv. Det här är så jävla bra punkt. Det här är liksom du och jag, Nia. Jag väljer själv om jag vill följa med upp på fjället eller till något fiskeställe. Eller om jag bara vill vara i stugan och däromkring, så vill jag också att detta ska respekteras. Nästa punkt. Jag vill äta frukost i fred.
Ja.
De vill inte ha någonting med de här att göra.
Nej.
Jag vill inte ha... Det här är så jävla märklig punkt, men ändå lustig. Jag vill inte ha press på mig att sminka mig och vara snygg innan vi knappt stigit ur sängen.
Det är jättekonstigt.
Men det är så kul att den här punkten finns, för att jag kan se att det här är en punkt som bara kommer inifrån henne. För du kan ju tänka dig att den här pappan skiter väl hur hon ser ut. Eller är min förhoppning då. Men att jag känner igen mig i det här. Att...
Känslan när man bara har gått ner sig när man åker till fjällen. Och man känner själv att man är ful. Ingen får nämna det. Att det är något
ingen får liksom ha liksom så här, oj vad trött du ser ut eller någonting. Ja. Man känner igen den där känslan inifrån sig själv. Men det är liksom kul att hon även där. Du ska stå med i kontraktet. Bara så de vet så kommer hon vara jätteful. Liksom. Och så är det nästa punkt. Förväntar inte att jag kommer sitta uppe med er på kvällarna. Gör jag det så är det för att jag själv vill. Inte för att du ber om det. Mm. Och sen näst sista. Det är långt ifrån säkert att jag vill basta med er. Och så absolut sista då. Som jag vi skriver under på. Jag kommer definitivt. Nej. Jag har missuppfattat den här. Jag trodde att det stod att jag kommer definitivt inte vilja ligga med dig på kvällarna. Det står alltså...
Står inte det?
Nu läser jag alltså ordagrant på kontraktet. Jag kommer definitivt att vilja ligga med dig på kvällarna. Även om jag går och lägger mig tidigare.
Va? Jag trodde också... Gud, där var det alltså... Alltså, vi la till. För vi vill absolut inte ligga på kvällarna.
Det där var verkligen...
Oj, en freudiansk felläsning av dig och mig.
För det var så ett lustigt kontrakt. Att hon var så här, ja, men det så här, du ska ändå ge mig ett ligg. Fast jag beter mig som. Alltså att jag inte vill ha någonting med det att göra. Men gud, det är liksom ändå imponerande av henne. Vilken kvinna
det här är. Vilken
goals. Och sen hon skrivit under då. Alltså med sitt namn och datum. Och sen har han skrivit under sitt namn. Typ Roger Wallin. Och så bara, med glädje.
Ja, jag älskar det. Med glädje.
Ja, det är kul att det kan vara så laddat med fjällen, hörni.
Ja, det är det. Det är superladdat. Gud, är det inte lite laddat med nytt år också? Alltså, lika som det är som att man är så här fräscht och det är nytt, så är det, det kan vara så jobbigt. Jag gillar inte, vet du vad jag inte tycker om? 12-slaget.
Nej.
Jag tycker det är klibbigt. Det är klibbigt.
Ja. Jag är så jävla rädd för smällar och raketer, så att det är helt högt.
Ja,
men jag är livrädd. Jag var det sen jag var barn. Alltså jag hatar det. Jag kollar uppåt och är som en hund. Ja, alltså jag tror ju alltid att det, men du vet att jag är ju jätterädd att få saker i huvudet. Jag vet inte varför, men jag var så sen jag var barn att ibland när det kommer ett flygplan också och jag liksom står på gården, då är jag rädd att nu snart är mitt huvud. Alltså att jag måste kolla upp. Och så känner jag verkligen med raketer. Jätterädd.
Ja, nej men för att jag tänker på för nu,
det är det du menar som var jobbigt.
Nej. Men alltså, det är jobbigt med ett nytt år. Och du och jag är ju på, vi mår ju ändå bra i våra liv. Vilket gör att så här, som i förra podden, då kan ju vi prata om förväntningar inför 2023.
Mm. Alltså, våga hoppas.
Liksom. Vi vågar hoppas och ha liksom drömmar och liksom ställa, ja men, inte vet jag. Alltså tänk liksom så här, det här ska jag uppnå typ. Och så har jag ju också varit med om när jag var sjuk. Såhär, att någon skulle fråga mig om framtiden. Alltså det hade ju varit en mardröm.
Ja, ångest.
Det är ju det. Och,
eller när man känner att man bara, man behöver inte ens vara sjuk. När man, eller liksom
nej.
I läge.
Nej.
Såhär, kommer jag klara av allt någonting? Ja. Jag vill bara ligga i sängen. Liksom.
Mm. Precis, och i svåra tider så... är ju framtiden en hemsk tanke. Mm. Och då måste man tillåta sig själv röra sig med väldigt små steg framåt.
Mm.
Då ska man bara fokusera på att ta sig upp ur sängen, sätta på kaffebryggan, diska.
1, 2, 3 metoden. Alltså, Ett, ja, två, tre,
alltså bara, ett, två. Man kan inte hålla på, alltså det är så tungt med framtiden när det är svårt, när man har svårigheter. Och det vet ju att många som lyssnar på oss ändå har, alltså det är,
utmattningsdepressioner. Men det är också, vet du vad det som också är tungt? Baktiden, dåtiden heter det, baktiden.
Ja, men apropå det här med när vi pratar om våra barn.
När jag skulle leta igenom till bara året 2022 när jag skulle på kolla på massa
minnen. Baktiden.
Ja, jag hoppar lite över liksom bilderna ibland. Så, där minns jag att jag mådde dåligt. Nej, vänta. Och då 2022 var ett bra år. Ändå kan jag vara lite så här, jag blir jättenostalgisk när jag ser att Nissa har vuxit mycket. Alltså jag vill inte se det. Mm. Framåt, här och nu. Så, alltså du vet. Nostalgi är inget för mig.
Nej, och jag gillar inte heller... Nu när vi pratar om barndom och så, man tänker precis som Frida Lund sa att hon hade fastnat i tankevurpan om vad hade skett ifall jag bara hade fått min diagnos när jag var barn. Alltså så här, det där kan vi ju känna igen oss i. Alltså, man ställer sig, om det bara hade varit lite mer på det här sättet, om pappa och mamma hade behandlat mig si och så. Jag orkar inte titta på lilla Nea på det sättet. Jag orkar inte resa tillbaka och glo på henne. Nej. Jag vill bara ta henne i handen och gå in i framtiden. Kanske ta henne i handen och bara gå upp ur sängen. Mm. Och sätta på kaffebryggaren.
Alltså... Men är det inte för att du har varit suttit med henne då? Jag känner att jag är suttit med lilla Hanna så mycket till och från i mitt liv.
Jo, men det är väl så det blir till slut. Att man är, det är väl att man kommer fram till att man bara, jag kan inte göra någonting åt det här. Jag kan inte, man har grävt där man har stått tills man har nått botten. Och så inser man att nu måste jag göra något här och nu istället. Alla ni som känner att framtiden är svår och svår att tänka på, ni tänk på de här små stegen, för helt plötsligt så, precis som hände mig, så börjar man ta ut de där stegen mer och mer, och sen vågar man tänka på framtiden till slut igen.
Sen blir det längdhopp in i kommande veckor.
Ja, från små myrsteg till stora drömmar. Det kommer hända igen.
Och det är härligt att drömma när man väl orkar.
Ja, det är det.
Just nu drömmer jag om att måla om vårt gästrum. Så det ska vi.
Vilken färg?
Tidigare. Ja, vi håller på att diskutera det. Vi hade en lång diskussion igår.
Men jag vill veta.
Nej, men jag var lite inne på att jag vill ha det ljusblått med vinrött och grejer. Men det kan bli lite för mörkt i det rummet. Det är så fin färgkombination tycker jag. Ljusblått och vinrött. Men jag bara... alltså inte någon fondvägg som är vinröd. Utan vinröda detaljer. Och sådär. Men jag är bara lite rädd att det blir... Att det är liksom inne nu. Att det känns liksom lite oklassiskt. Så nu har vi kanske hittat någon sandfärgad grej. Och vi får se. Och så ska vi göra vår gavel då randig. Klä in den liksom stoppad gavel.
Ja, vad fin. Vad ska det vara för tyg då?
Ja, men det blir ju någon... Något, i sådana fall blir ljusblå väggar, skulle kunna vara röd och vit randig gavel liksom. Alltså blir lite roligt rum om beige stor matta så det blir mjukt typ, ja, benvit kanske, vi får se. Jag håller på nu, grejer på.
När åker ni hem då? Vilket datum?
Jag tycker att vi ska åka hem nu på onsdag, så imorgon då, när vi podden. Men Anton, ja, han skulle väl vilja vara på skutan i 2 veckor till ändå. Stå
vet
där och
en blå. Sak jag rekommenderar att ha några dagar innan allt drar igång. För vi hade inte en mysig morgon här. När Johan drog iväg på jobbet. Och jag hade alltså 10 ouppackade väskor. Ingen frukost hemma. Och ett barn som ska vara hemma hela veckan.
Ja, men
det var inte trevligt. Man måste få komma i fas. För nu ligger vi back redan.
Ja. Men hörni. Ja, vi fortsätter traska in i 2023.
Med små och stora steg tillsammans.
Ja. Det gör vi.
Ja, men ha en fin dag och så syns vi nästa vecka allihopa.
Det gör vi, hörni. Puss, puss.
Puss, puss.
Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.